Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Della Sport!
I alla fall.
Oj, du har hela gänget.
Du lyssnar på Della Sport.
Hej och välkommen till Della Sport. Jag heter Simon Kipo Svensson och med mig på telefon har jag K. Svensson. God dag.
God dag.
God dag, och med mig i samma säng som jag är mina två söner som lever över. Men nu flyttas de ut här från jag. Vi började precis
i dålig
tajming.
Det var nästan optimalt och så blev det helt optimalt.
Ja, precis. Först tänkte jag, nu är det läge att börja. Och så var det inte det precis när jag tog beslutet.
Nej, så kan det vara.
Så kan det vara. Men du, innan vi börjar idag ska jag bara snabbt säga att vi spelade in Dela Pappa för ett par dagar sedan.
Ja.
Och släppte det. Och då hade vi vikarien Ola Söderholm med.
Ja, det var jätteroligt att podda med Ola igen.
Ja, det var så.
Sist. Eller det var ju Dela Grande sist.
Ja, det var ju Dela Grande där, men nu kändes det nästan ännu bättre de här Dela Grande-tillfällena. Det var så himla skönt och roligt att han bara var så bra.
Ja, precis som alltid. Det var underbart med Ola.
Ja, det var det verkligen. Så att, har du inte hört det så gå gärna in på premium.underproduktion.se så kan du lyssna på det. Det är faktiskt helt underbart. Men annars så vill jag nog bara veta om det har hänt något sen sist.
Ja, det har det gjort. Inte lika mycket som det hänt dig såklart. För att det kommer du väl komma in på. Du har ju redan åkt någonstans. Ingen fattat vart bara. Men jag har inte åkt ännu. För jag ska åka till Italien på lördag. Nästa avsnitt kommer jag spela in därifrån. Mm. Men det som hänt är att jag måste liksom ha sökt mycket på Italien. Eller det är inte så konstigt. Eller liksom skrivit in Italien, italienska grejer. Min dator vet att jag ska dit i alla fall. Ja. Det märks på reklamen jag får upp. Jag får väldigt mycket italiensk matlagning. Och till exempel då så fick jag reklam för en bok om av risotto, om risotto.
Det är inte möjligt.
Jo, för att, alltså, boken böcker. Var av risotto och handlade om risotto. Det kan man väl säga att det är en risottobok.
Ja, det kan man verkligen göra. Men menar du nu att risotto från början är ett namn som sedan blir namn på?
Du knäckte det. Den var skriven av en man som tyckte så mycket om risotto att han bytt namn till risotto.
Ja, på det hållet. Inte...
Ja, den var inte gjord av liksom upplött
ris. Inte som röntgen, tänker jag. Så att, det är, att risotto gav upp.
Nej.
Nej.
Nej, det är inte så som den Kramers coffee table-bok som också var ett coffee table. Det här var inte en bok om risotto som du också kan äta upp sen. Det var inte så. Men reklam...
Du gjorde av rispapper såklart, ja.
Uppenbarligen funkar ju reklam för mig. På mig. Mm. För jag var ju tvungen att kolla upp denna Patrick Risotto Botlero. Och det, han var inte superkänd. Men, för då hamnade jag på en sida som hette We Chianti. Och där stod det att risottos liv är som en film.
Mm-hmm.
Och så läste jag om hans liv och så kände jag så här, gud vilken konstig film det är i så fall. För han är liksom, kommer från Bangladesh från början, risotto. Då hette han ännu inte risotto.
Nej.
Kom till New York. Bestämde sig för att jobba på Wall Street.
Oj.
Gjorde det. Träffade en tjej, ville vara med henne.
Mm.
Gjorde det. Flyttade till Stockholm då, där hon bodde. Började jobba på bank. Då kände han sig, enligt Weekend, kände sig risotto som han ännu inte hette då. Like a bird without a cage.
Ja, men det verkligen alltså. Från Bangladesh till New York till Stockholm. Vilken jävla bird without a cage.
Ja, han är ju, jag har bara aldrig tänkt på att det är ett, jag har aldrig hört uttrycket, men hade jag hört det hade jag inte tänkt att det var något dåligt att känna sig som en fågel utan bur.
Men det är det, du tänker att det normala är att fåglar inte har bur. Men jag fastnar ju direkt i tanken.
Det är ju faktiskt så. De flesta fåglar har ingen bur.
Nej, 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 nej.
Så han kände sig som en fågel, hade han kunnat säga.
Fri som en fågel utan bur. Alltså du menar om du la så sitter i en jätteliten bur. Nej, 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 alltså fri som en fågel. Va? Alltså du är inne i ett, ja. Jag är på ett ställe med fåglar inburade just nu.
Ja, jag ser jätte, jag vill bara riva av mitt för att få veta mer om vad som hänt dig sen sist. Men då liksom när han kände sig som a bird without a cage, så valde han att liksom följa sin passion och dedikera sitt liv åt den ganska goda italienska rätten risotto.
Ja. Men alltså, är det ett efternamn det, eller det här risotto?
Nej, det är ett av hans förnamn. Mellannamn skulle jag tippa att det är.
Mm.
Men ja, då åkte han till Italien för att studera för de stora risottomästarna. Gabriel Ferron, Luciano Parolani. Och sen när han kom hem, när han kom hem sen, så börjar han, du får tänka nu att den här artikeln har ingången att hans liv är som en film. Jag vet inte var i filmen vi är nu här, men kanske i mitten någonstans. Då börjar han ordna risottopartyn för sina vänner, som då börjar kalla honom för Risotto Man.
Det är ju Kramer.
Ja, det är det fan. Och han gillade så mycket, så då tog han sig namnet Risotto.
Ja.
Han är också producent för ett band som gör risotto-musik.
Alltså risotto lite som Nova. Lite som Pagan Fury då. Att,
ja, precis. Mm. Precis, han hade kunnat vara, de kan vara med i Melodifestivalen. Risotto är inget varumärke, det är bara en ganska god italiensk rätt. Risotto Nova och I Want Some Risotto är två av deras sånger då, som han har varit med och producerat. Jag blir så himla sugen på den här filmen, de tänker sig att hans liv är likt. Och nu, om jag fattar det rätt, så jobbar han numera gratis varje måndag på en restaurang som låter han laga risotto. Mot att han får äta frukost gratis där. Så anordnar han sina uppskattade risotto-måndagar.
Men det så låter inte som en jättebra deal, eller vad?
Nej, det gör det
han
väl
jobbar
inte.
Som kock en dag i veckan.
Kostar en frukost. Det blir väl några hundra han drar in då. I utbildna frukostkostnader.
Han slipper ju köpa och äga en restaurang och så också.
Ja, precis. Och han lever ju, han kanske var jätterik efter åren på Wall Street.
Mm, just det.
Så där fick jag lära mig. Så nu blev jag ju också, nu, jag ska äta risotto nu när jag kommer till Italien, tänkte jag. Och se om det, ja, just det. Om det är så jävla gott. Så det har väl hänt mig. Jag har googlat en galning. Har det inte dig nu vill jag veta vad som hette dig sen sist.
Fan, bara slog mig nu när jag, mamman till mitt första barn, lagade ofta risotto.
Mm.
Och så var jag på en restaurang och hon beställde ingen risotto. Och så sa hon, det här var inte gott. Och så kallade hon till sig servitrisen och sa hon, det ska inte vara så här. Och då sa servitrisen, jo, det är precis så en risotto ska vara. Du har fel. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det var. Och det var kladdighet eller något, vad fan det kan ha varit. Men jag satt och bara tänkte, vilken jävla risotto-fight det var. Vem kan mest om risotto? De här två är omöjligt som jag vet.
Hon som jobbar med det varje dag eller hon som ibland lagar själv. Men man vet inte.
Ja, nej, precis, det vet man inte. Men hon lagar ju inte heller, det var ju servitrisen såklart.
Men hon äter nog risotto. Om det är den enda risotto hon äter också, hon kan ju ha ätit fel då varje dag.
Precis.
Det är klart man kan göra fel på en restaurang. Ja. Men jag undrar faktiskt vad som skiljer risottomans risotto från... För jag gör risotto ibland. Jag tycker att det blir mer än... Ja, men det är ganska gott. Jag vet
liksom
inte
vad... Det är en väldig skillnad på risotton jag åt i skolan och så som den tydligen är.
Jo, Men jag vet inte
det var ju något helt annat egentligen. Det var ju bara ris med ärtor och majsbitar i. Det var ju någon helt
jo, jag vet. Ja, okej, okay, det är nästan en annan rätt än att bara ösa ner en sån Kina-mix.
Ja, så då tänker jag att då kanske det är ett sånt, om det är på ena sidan och så är det risottomannens på andra sidan, så kanske det är en sån jättevid skillnad där på hur risotto kan smaka.
Men jag ska vara i 4 italienska städer. Jag ska fan försöka äta risotto. Jag ska fan äta en sån livsförändrande risotto. Ja. Det ska jag göra.
Just det. Det är precis. Kom hem och säga var man äter den bästa risotton i Italien. Vill jag höra dig säga sen. Och då måste du åka till...
Det är hemma hos mig på mina risotto-party. När ni kallar mig risotto-boy.
Nej, men du, jag...
Berätta nu.
Ja, jo, nej, men så är det. Jag är just nu på Tropical Islands några mil utanför Berlin. Men jag är liksom mitt inne i den semestern, så att egentligen så kände jag innan jag berättade för mycket om det att jag måste smälta det, så får det bli nästa del som jag berättar.
Men kan du inte berätta vad du är i alla fall? För att det är, du har ju ett extremt sätt att semestra på.
Jo, men det är ju det jag vill ta upp också, att jag var ju på Lalandia förra året, vilket var någon slags jättestort badhus med hög värme, och nu är det ännu större badhus med ännu högre värme och ännu fler människor.
Men för Tropical Islands ligger ju inte i tropikerna som du sa, utan det ligger utanför Berlin.
Ja, precis, ja.
Det är så roligt. Ja, vi suger på den då. Kommer det vara där till nästa gång vi spelar in?
Ja, precis. Men jag kollade upp idag, tydligen så var det ett företag som skulle bygga en jättestor flyglastmaskin. Den skulle flyga och så skulle man fylla den med last. Men det var så dyrt att bygga den här stora byggnaden som numera är Tropical Islands. Så de hade inte råd att bygga farkosten.
Aha. Så och så istället fyller de den med sand?
Ja, ja, ett malaysiskt företag köpte den här enorma hangaren då och har fyllt den med vatten och fåglar.
Lämnar du någonsin hangaren?
Ja, tyvärr måste jag göra det. Men det är många som bor där inne. Det verkar så jävla fett. Men jag bokade det. Det har jag tänkt på. Det kan jag berätta. Att de som bor inne i hangaren, det är lite dyrare, va? Mm. Men det är inte det som är det nya, som är klassskillnaden. Det är liksom inte kungar och presidenter. Det är inte så stor skillnad i pris. Utan skillnaden är att de var tidigt ute och bokade.
För de behöver aldrig gå ut i det här tyska januari-regnet.
Nej,
och glömma
precis.
Bort. Alltså de är fast helt i illusionen då.
Ja, så när jag går och liksom tittar avundsjukt på de som sitter i sin bungalow där inne. Då är det inte så fan vad de tjänar mycket mer pengar än jag. Utan då är den här avundsjukan, vad de är mycket ute i godare tid än vad jag är.
Ja.
Det är den klassen.
Det är lättare att åtgärda.
Ja,
det är väldigt svårt att börja tjäna väldigt mycket mer pengar om man jämför med att bara börja boka sina resor.
Ja, det är en personlighetsdrag som jag tror att du också vet är svårt att göra någonting åt. Men visst,
ja,
det går.
Det är lättare att tjäna pengar, tror jag, än att ändra.
Jag kan ta ett jobb på Wall Street när som helst, men jag kan inte. Jag vet liksom inte vad jag ska fira semester om ett år, som jag gissat att de var ute i så god tid.
Men är det inte lite konstigt att aldrig lämna hangaren också? Det måste ju ändå vara lite stört väl.
Ja, lite stört är det.
Eller?
Men det är liksom, man kan bada hela natten. Och man kan gå på restaurang hela natten. Det är liksom helt sinnessjukt ställe.
Ja, det ska bli mycket spännande att höra mer. Förlåt, nu ska jag ta och bryta.
Jo, jag backar bara till någon dag innan Della Pappa. Så var jag på... jag tänkte om man vill ha det här i kronologisk ordning. Om man lyssnar på Della Pappa ska man veta att det som hände nu var egentligen innan det då. Jag var på musikal. Och en musikal som jag tror att du har sett.
Är det här?
Nej, det är Carl Pedal-musikalen.
Den har jag faktiskt också sett, ja.
Och jag försökte att se den oironiskt.
Men spelar de fortfarande den? Är det fortfarande Nick som är Carl?
Ja, ja. Alltså, spelar fortfarande. De gjorde det förra julen och så nu denna julen också. Och nu var det sista någonsin, tror jag.
Ja.
Men det jag inte hade fattat.
Den 1000 gånger.
Ja, men de har förändrat den jättemycket som jag förstått. För jag känner ju Cornelius Löfmark som har skrivit och producerar och också är med idag. Och han har ju sagt att han försöker liksom, för det är många som ser den igen och så. Så då vill han lägga till nya nummer.
Men du såg sista föreställningen?
Ja.
För jag såg första föreställningen. Jag var på premiären. Så att vi kanske har sett då helt, helt olika musikaler.
Ja, alltså denna var ju 4,5 timme lång.
Okej, okay. För min var också jättelång, men inte, ah, okay. De har förlängt den, ja.
Ja, för när Cornelius säger att han har förändrat så tror jag han menar lägga till. Mm. Det var ju då 2 timmar bestod liksom av någon slags medley av bara skånska artister. Som inte, musikalen hade inte, liksom inte ens börjat. Det var bara...
Hade de kvar det momentet där de körde alla låtarna en gång till?
Nej, det tror jag inte.
För det tyckte jag var liksom nästan det som knäckte mig längdmässigt.
Ja, just det. Nu har
när jag såg det. Nu har vi sett det. Ja, men de skulle ju spela in en skiva där på slutet. Nu kanske jag spoilar. Nej, den kommer ju inte spelat med då. Nej. Då körde de liksom alla låtar en gång till. Som jag minns. Ja, förlåt, jag ska inte. Det här var ju en helt annan föreställning då. Eftersom det var...
Ja, precis. Men första delen då, 2 timmar, det var liksom någon slags, ungefär som The 90s föreställning med så Snap och de här Eurotechno-banden, vad de nu heter.
Aha.
De kör ju på sommarna en sån festival liksom. Och detta var som samma fast med skånska artister. Så det var liksom Danne Stråhed och Hasse Kvinnaböska, Bröderna Olsen.
Det är jätteannorlunda än det, för när jag såg var det Ark med.
Jaha.
Alla utom Ola Salo.
Ja, men det kanske var de ju i andra halvan då. Men i alla fall, då försökte jag liksom att se det här oroligt och gilla det på riktigt.
Mm.
Alltså, när Hasse Kvinnaböska spelade så gick det ganska bra, för Änglahund är så himla bra låt.
Ja, och när en flicka talar skånska.
Ja, men det gick hyfsat bra att se den oroligt också. Ja.
Just det.
Men sen när Hasse Kvinnaböska körde den här från Melodifestivalen, då blev jag lite ironisk igen.
Ja.
Och särskilt när jag såg hur de här människorna stod och dansade och jublade framför mig och jag inte riktigt kunde få upp den geisten liksom.
Nej, inte den geisten riktigt. Nej, men jag kände, så kände jag alltså publiken var så himla toppad när jag var där. Alltså det var sådana som skrek så här: akta dig Kalle, han står bakom dig! Att de var liksom så inne i pjäsen att de... Alltså hade det kommit... De var som de som såg bio första gången när ett tåg kom emot dem och blev rädda liksom.
Just det. Ja, nej, det var... Ja, det är det som är så fantastiskt med den musikalen, verkar det som, att den har varit så jävla engagerande.
Mm.
Vänta. Vad vill du då? Ja, men jag sätter mig där ute sen. Jo, men vad är jag nu i alla fall då? Jag försökte då... Ja, men för det var, jo, den här känslan drabbades av.
Men du började gilla det ironiskt då helt plötsligt.
Ja, precis. Men jag kände så här, fan, Skåne är ändå fett som fan. Vad många bra artister vi har i Skåne.
Danne Stråhed, Hasse Kvinnaböske Andersson och Pedalens Bågar. Eller vilka var det mer du såg nu?
Och det var, ja, Bröderna Olsen räknade jag in där också.
Mm.
Jag räknar kanske in Sanna Persson som kom in och sjöng någon gammal klassisk låt, som jag kände, fan, det här är bra. Alltså, Skåne är en gud. Och då var ju min initiala känsla var att jag kände, nu ska jag gå på det här. Det är massa bönder, det är folk från Staffanstorp och sånt där, vet du. Jag är inte som dem. Men sen så tänkte jag, jag är som dem. Jag kände ett vi helt plötsligt.
Ja.
Och det var ganska härligt. Men sen så kom ju... En av dem som kom med var ju Della Arte-klassikern Olle Jönsson från Lasse Stefans.
Han är också skåning.
Ja. Han är det, en riktig jävla skåning alltså.
Ja.
Och
för jag visste så här, är han skåning så är han ju en riktig jävla skåning. Förstår du vad jag menar? Att vilket landskap han än hade kommit från så hade han varit väldigt mycket av det landskapet.
Just det. Det synd jag inte har med Jonathans klipp här nu när han pratar om hur mycket han kissade och kissade. För det var ju... Han lät ju väldigt Skåne där liksom.
Ja, just det. Jag visste ju egentligen att han var Skåne.
Ja. Och jag har också hört en historia då från Cornelius då, som är producent, att han är ju precis så gränslös när det kommer till socker som Jonathan antydde. Helt makalös liksom. Men då är det fina, för han sjunger ju Lasse Stefans och som dansbandet, och då sjunger han ju på stockholmska.
Ja, ah, det är kanske därför. Eller, jag har inte riktigt fattat.
Rikssvenska då, vad fan det
vad konstigt att just han gör det, ja.
Ja, men alla dansband gör väl det, va? Eller?
Är det lite på samma sätt som att de har ett lite polerat sound?
Att de har just det, polerad. Precis.
Ja.
Och det var det som var så roligt då, för när han pratade så var det skånska, men han sjöng så var det liksom den här jättekonstiga rikssvenska dialekten. Och då så sjöng han också en låt om Huaröd. En liten by utanför Kristianstad.
Ja.
Och den sjöng han liksom då på den här stockholmskan. Det var så himla himla konstigt.
Ja, precis. Det är så nästan så ingen stockholmare vet ju. Det blir ju som en liksom person som inte finns. En stockholmare som kan säga Huaröd rätt. För jag kände nu när jag sa det att det inte var rätt.
Nej, nej. Nej, för jag tror
det går nästan inte att säga på något annat än skånska, nej.
Nej, och texten gick så här då. I Huaröd, jag mår så bra i Huaröd. Huaröd, hurra för Huaröd.
Konstigt att han inte är där då. Om det är där han mår bra. För han verkar ju inte må så bra när han inte är Huaröd.
Nej, han mår inte så bra.
Huaröd.
Han borde flytta dit då från var han nu bor. Men då kollar jag upp den här låten och då är det tydligen att det som har skrivit är Thomas Tillberg och Magnus Persson. Det är alltså inte då Olle som har skrivit den själv. Men de är då med Lasse Stefans.
Aha.
Och de var intervjuade i Kristianstadsbladet och så sa de så här, jag gillar invånarna där, säger Thomas Tillberg då. De har en härlig bykänsla och vi blir alltid väl mottagna där. Även innan vi skrev låten.
Ja, ja, det förstår man väl.
Ja, men det är så märkligt, valde just lilla, jag har aldrig hört talas om Huaröd.
Men har inte du lite sådana, man har väl sådana städer som man gillar att köra stand-up i? För att det är några sköningar som bor där.
Att, men tydligen så verkar Lasse Stefans älska att spela där i alla fall då, för att det finns så många riktiga sköningar där. Men då har det blivit så efter den här låten då att det går inte att hitta till Huaröd för att alla plockar ner vägskyltarna. För det har blivit sån jävla grej eftersom Lasse Stefans har en låt om Huaröd.
Ja.
Men då står det så i tidningen då. Vad står du?
Nej, nej, fortsätt, förlåt.
Ja, det står så här då. Men driftiga bybor har varit där och satt upp en t-shirt med tryck på Huaröd. Och då säger Karin Fransson så här. Vi är såna. Ta tag i saker. Så säger då Karin Fransson, byalagets ordförande. Och jag tycker det är så kul med patriotism. När,
ja.
Att man blir så här, i Huaröd. Nej, vi är såna. Såna är vi. Jaha.
Ingen skylt, då sätter vi upp en t-shirt. Såna är vi. Fixar grejer. Inte så bra, men vi fixar. För det är väl inte fullgod ersättning för en skylt att sätta upp en t-shirt?
Nej, det är det ju inte. Och har det såna ni är?
Ingen som snar t-shirtar i Huaröd. För jag antar att det står Huaröd på t-shirten.
Ja, precis. Efter låten då så har de tryckt upp massa t-shirtar då. Men då fortsätter artikeln så här. Huaröd är inte bara dansband. Det är en plats som lockat kulturpersonligheter i många år. Och då blir man lite intresserad. Är det, jaha, varför känner man inte till det då?
Namnen. Vi vill ha namnen.
Framlidne cellisten och dirigenten Mats Rondin flyttade dit i mitten av 90-talet. Jag känner inte till just framlidne cellisten. Nej.
Här bor andra professionella musiker.
Ja, här bor andra professionella musiker och artister. Skådespelaren Marika Lagerkrans har sommarstuga i trakterna. Det är ju, hon har inte flyttat dit då, men hon har sommarstuga i, inte heller i Huaröd heller då. Inte, men,
nära Huaröd. Nej.
Ja, ibland är hon nära Huaröd.
Men är det inte bara att Huaröd ligger ganska nära Österlen då, om det ligger i trakterna kring Kristianstad? Jo, så att det är många som har sommarstuga i trakterna kring Österlen.
Jag tror faktiskt att du har sommarstuga i närheten av Huaröd.
Ja, det har jag.
Ja. Du känner till Huaröd, ja.
Min sommarstuga ligger inom Kristianstad kommun, ja.
Ja. En bit bort bakom affären står violinisten Per Sandklev och Kjell sorterar. Jag tycker det är en fin bild att bakom affären står violinisten Per Sandklev och Kjell sorterar.
Stråken går till brännbart.
Ja, den har ingen nytta av den.
Måste jag separera taglet från... Ja, men...
Per då får frågan här då av journalisten. Han säger så här. Om jag saknar storstadslivet? Inte alls. Här är en fantastisk skog som har allt. Ja. Säg en annan by som har ett kulturråd, säger Per, och försvinner in i butiken för att köpa smör. Det är så jävla fint beskrivet.
Ja, det satt han oss alla på pottan eftersom vi inte...
Nej, jag har inte riktigt koll på.
Säkert någon, något, eller om man begränsar det till by, ja. För det finns precis, ju annars, man kan ju också bo i städer.
Ja, där det oftast finns. Eller jag vet inte riktigt vad kultur var det.
Vroom, vroom!
En Jaguar kör upp utanför affären. Ut kommer Mikael Klarin. Nej, Mikael Klarin. Mikael Klarin. Kreativ chef för reklambyrån Creative Army som grundades i Huared.
Men numera nu tycker jag de har stretchat det så mycket så att om de inte tar upp att jag också har hus i trakten, då är det ju något att de inte vill bli förknippade med mig, va?
Ja, för att Mikael Klarin då, som har grundat Creative Army, är inte så himla känd. Det är lite svårt tycker jag att inte skratta åt lantisar ibland. Att få bilden att det kommer Jaguar utanför den lilla affären i Huaröd.
Men var inte du exakt den här människan när du satt och lyssnade på Hasse Kvinnaböske Andersson och Danne Stråhed och någon till och tyckte att gud vad mycket musik vi har här från Skåne.
Man
vilka
går
kändisar vi har.
Ja.
Var inte du liksom den största, alltså att Skåne är ett jättestort Huaröd för dig?
Ja. Jo. Jo, men precis. Jag gick ju på det under den här musikalen att jag hängde. Det var ju musiken då som gjorde det liksom.
Men, den men i alla fall lever Huarödborna alltid.
Ja, alltid, ja.
Ja, gud.
Han i alla fall, han säger så här.
Jag är glad att jag har hus där. Ja.
Att det finns en Huarödsanda är uppenbart. Men var kommer den ifrån? Jutta Svärd har en teori. Jag vet inte riktigt vem Jutta Svärd är.
Nej.
Byn har aldrig varit under något häradsäte. Är hennes teori.
Nej.
Ja.
Det är svårt i alla fall. Det här att man inte vet vad det betyder riktigt. Häradsäte.
De har ett kulturråd och aldrig varit ett häradsäte. I alla fall, jag såg då Olle Jönsson på arenan, va? Han sjöng och spelade och var härlig. Och jag har ju aldrig gillat Lasse Stefans.
Nej.
Alltså, jag har aldrig haft någon liksom direkt åsikt om dem.
Nej.
Men sen jag såg
tänkte
då,
att du inte gillar dem säkert.
Ja, precis. Det där gillar jag nog inte, jag kan få tänkt. Men så kom han då in i vit cowboykostym och hela arenan älskar honom.
Vad är en cowboykostym?
Ja, men du vet sådär som...
Men jag försöker tänka mig.
Ja, det är ju hatt då.
Det är
hatt. Och så är det vit kostym. Men den ser lite västernaktig ut, kostymen då.
Ja, jag kan, som han den här i Simpsons som alltid skjuter i luften. Så.
Just
ja,
det.
Då säger jag. Nu vet jag. Förlåt.
Precis. Och alla älskar honom. Texas. Då fick jag liksom lite respekt för Olle Jönsson. Att jag kände att han är nog fan bra ändå. Det är nog mig det är fel på.
Ja.
Och det slog mig att det är samma känsla när man sett någon dålig ståuppare, att man hatar den jäveln tills man liksom nästa vecka ser samma person dra samma skämt, fast publiken skrattar. Så blir man lite så, ja men kan hantverket ändå.
Han var kanske inte
ändå.
Så dålig, nej.
Nej,
det är sant, sant. Ja, men man är lite lättpåverkad menar du?
Ja, precis. Bara man ser någon ha en publik.
Hade varit du så i Nazi-Tyskland att ja, det måste vara mig det fel på. Alla står ju här och ja, i och för sig, det hade väl antagligen varit de flesta av oss i Nazi-Tyskland.
Ja. Ja, det är exakt det exemplet, ja. Men när jag kom in i arenan då och kände först att jag skulle tycka att de här från Staffanstorp och bla bla, att de var lite mindre än jag, eller vad man ska säga. Men sen så kom de skånska låtarna, så kände jag fan, Skåne är ändå häftigt. Staffanstorp, det är också häftigt. Jag är vi med dem. Det fanns inget vi och dem. Men då hände det en annan slags uppdelning i mitt huvud. Och det var att jag plötsligt började ogilla killar.
Aha.
För gud vad då. Alltså alla killar ser fan likadana ut. Kände jag då. Det är ju helt otroligt. Ja. Alla killar har vita skjortor. Alla killar är muskulösa. Fast inte på ett snyggt sätt. Utan det är liksom att musklerna bulsar ut. Skjortan ser för liten ut på något sätt.
Det kanske är att skjortorna är för små.
Ja.
Nu vill man ju säga inte alla män här till dig.
Ja, fast jag tränade mycket i början på 2018. Jag såg ut så också. Lite skägg har vi. Och så är det att vi har väldigt breda nackar.
Men inget av det här stämmer på mig.
Nej, men det kanske finns något undantag då. Men gud vad fula vi är. Och så är vi så himla glada. Alltså de jag såg på arenan där inne. Vad glada de killarna var. Och jag kände, vad har ni att vara glada över? Det måste vara patriarkatet eller någonting. Det är så
eller
fula.
Eller Lasse Stefans.
Eller Lasse Stefans. Alltså, de blev så glada. De blev så glada när de hörde de här låtarna. Men så att jag kom ut som en ny, så nu är jag en äkta Skånepatriot och kommer inte vilja höra på något öra där folk säger att vi är rasister eller någonting. Nej, vi är ett underbart landskap med fantastiska musiker framförallt. Då.
Tjejer.
Jag kan räkna upp. Alla tjejer har vita byxor. Visste du det? Att det
nej, visst, nej, men nej. Är du säker på att det var liksom ett 100%, alltså att urvalet var perfekt där på Malmö Arena när Lasse Stefans gör det?
Okej, skånska män och skånska kvinnor då. Det är väl det ursnittet jag har.
Gud vad fula ni är.
Ja, vi är.
Men vad ni älskar er själva. Det är...
Ja, och jag har inte gjort det innan, men nu fan gör jag det också. Ett tag till i alla fall. Nu är det dags för det här.
Sport. Malte Strömvall säger jag då.
Ja, inte så en kulturpersonlighet från Huaröd.
Nej, han kommer inte, jag tror inte han kommer från Huaröd. Han är ishockeyspelare.
Ja.
Kände du till Malte Strömvall?
Nej.
Nej, jag menar det. Men tydligen har han gjort succé i finska liga. För han toppar poängligan. Alltså han är bäst.
Jaha. Wow.
Det är ganska bra. Ganska bra, var bäst. Men nu har han blivit avstängd en match efter att ha gjort en rörelse med handen.
Jaha, återigen.
Ja, jag läser från Sportbladet. Det står så här. Det finska hockeyförbundet skriver på sin hemsida att domaren tolkat...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Rörelsen som en onanigest. Och därför straffas nu svensken med en matchavstängning. Vi har ju pratat om den här onanigesten, eller luftrunken tror jag vi kallar det. När vi pratar om det i deras sport. Man kan ju lätt föreställa sig, man ser framför sig hur det måste gå till. Sportbladet skriver det att han skakade handen på ett sätt som betraktades som en sexuell gest.
Ja, det, man blir alltid full i skratt när det ska
beskrivas. Ja, för man tvingas. De säger inget snuskigt, men de tvingar alla att tänka precis. Ja. Själv säger Strömvall så här. Alltså... Det som de påstår att jag har gjort, det är så långt ifrån det som hände som det bara kan bli. Så domaren säger luftdruck, Strömvall säger tvärtom. Tvärtom! Man blir... Är det verkligen så långt? För jag tänker ju att bara att inte göra en rörelse med handen är ju ännu längre ifrån att göra en luftdruck.
Ja, alltså,
jag har kollat på klippet.
Ja,
alltså bara... Det finns ju nästan ingen så här minusluftrunk som liksom upphäver andra. Alltså det finns ju ändå, man får väl sikta på nå liksom nollpunkten med det där. Men alltså, jag kollat på
man tänker någon som heilar gör ju inte luftrunk, utan det är mer en luft high five i så fall.
Ja, det är ju nästan så långt, för det är ingen som tänker så här onanigest. I det här läget kanske bättre att heila om han ville svära sig fria. Eller liksom en... Ja, men heila var bra. Nej, men det finns klippet. Man kan kolla på det flera gånger. Och det är liksom... Det finns här klipp när det zoomas in mer och mer som man verkligen, verkligen kan se. Och efter att ha sett det så skulle jag säga så här att det finns gester som är längre från en onanigest än det Strömvall gjorde. Och både domaren som var på plats och det finska hockeyförbundet som jag tänker då kunnat se precis som jag. De har säkert ännu bättre bilder som de kunnat titta på och analysera. De har kommit fram till att det var en onanigest.
Hamnade i situationsrummet. De fick sitta och...
Vad sa du?
Ja, om det var ju, om de hade sådana här var på
bokarenan. Ja, precis. Det hade ju varit roligt om de bröt för en sån var. Grejen är väl att hockeyn alltid har haft var. De bara kallar det inte var.
Nej, precis. Eller? Nej, men de har alltid haft var.
De gjorde ingen jättegrej av det. Det bara fanns där.
Det och det är också roligt att domaren har ju, handrörelser för alla saker man inte får göra. Det är liksom hooking och pushing och vad fan det heter. Då gör han ju en handrörelse för att visa. Så domars handrörelse för att visa. Ingen,
där skulle de ju behöva den här anti-onani-gesten som kunde signalera. På sig. Eller, för de kunde ju inte ha att det du gjorde nu. För ofta är det ju att, i och för att de visar ungefär som slashing, att de slår i luft. Att det skulle vara att de gjorde den tillbaks då.
Han åker ut för den här gesten.
Men vänta, tidningen Finska Yle skriver så här. Strömvall tappade tålamodet och gjorde en ful gest mot en av matchens linjedomare. Punkt och slut. Strömvall själv skriver på Twitter. Jag har blivit fullständigt missförstådd. För Strömvall menade att han blev slashad på handen och skakade på den för att visa domaren att han blev slagen på handen.
Ja, då fattar jag. Ja.
Så det är verkligen taskigt om det var så att han blev slagen på handen. Skulle visa, men snälla domaren, såg du vad han gjorde? Och så bara, hallå där, vad håller du på med? Så är jag inte.
Ja, det är ju fruktansvärt vad han fått utstå då. Först slag på handen och sen matchförställning.
Och sen också att det är ju också ett lite, det är ju nästan mindre pinsamt att åka ut. Det är ju mindre pinsamt att bli avstängd för att kanske så här crosschecka någon på halsen. Det här blir pin, alltså fastän det är mycket, mycket, mycket värre. Så blir det här pinsamt på något sätt för Strömvall. Och jag har också varit inne på hans Twitter och man kan säga så här, det är 50-50 om folk tror han eller inte. Jag ska säga,
okay.
Det går också en alltså de finnarna, folk, eftersom han själv skriver på engelska så svarar även finnar. Jag ska säga att alla finnar säger att han är skyldig. Så det, man ser lite vad man vill se, tror jag. Det är en sån Rorschach-test egentligen, hans handrörelse. Man ser vad man vill se. Ja, men jag har sett det flera gånger nu och jag tycker att det ser inte ut som en onanigest. Det gör alltså, för jag tänker att det är någonting med hans ansikte. Alltså hade han liksom bitit sig i underläppen och spärrat upp ögonen och gjort den handgesten, då hade jag sagt nästan, ingen tvekan.
Det är nästan det som att det hör till en runkgest faktiskt.
Lite tror jag det kommer automatiskt om man verkligen menar allvar. Det är liksom
alla som lyssnar liksom kan väl testa göra den rörelsen
ofokuserat.
Utan att bita sig och sen med att bita sig, så känner man att det är med att bita sig som man gör. Annars är det något annat man gör.
Det ser konstigt ut att inte bita sig överläppen, underläppen menar jag. Och gör. Visst gör det?
Ja, verkligen.
Men det sjuka är, tycker jag, att det ser heller inte ut som att han försöker få kontakt med domaren överhuvudtaget. Alltså om jag... om jag inte hade vetat alls vad som hade hänt och bara såg klippet, så hade jag inte tänkt att det var någonting alls.
Nej.
För det är liksom, det verkar som jag ser det, alltså, så är det, man verkar inte alls leta efter domaren med blicken. Jag försöker varken kränka domaren sexuellt eller göra han uppmärksam på en slashing. Det ser liksom bara ut som att han skakar lite på handen. Inte så långt från en onanigest man kan komma.
Nej.
Men jag fattar, det är ändå lite magstarkt av Finska Hockeyförbundet att vara så himla säkra på sin sak.
Ja,
skulle jag säga då. Jag är inte expert som dem heller. Men sista ordet antagligen inte sagt, för nu har Strömvalls lag gjort en motanmälan för felaktigt domslut. Så det kanske fortsätter det här till liksom Strömvalls stora sorg, antar jag, för att det blir liksom mer och mer tjafs om hans eventuella onanigest, som han själv verkar tycka är jättepinsam.
Ja, ja, han, ja, precis. Och också i framtiden, alla hans framtida handrörelser kommer ju synas ja, med lupp.
Det kommer bli en snackis. Ja. Hur håller han klubban nu?
För de har ju stora handskar på sig också. Det är lite svårt att se. Vad fan, mm, kan man ens göra det med en stor hockeyhandske? Liksom?
Ja, men för det såg jag precis innan vi spelade in att det var någon, jag tror det var någon målis sen kanske i Rögle. Jag ska inte säga fel nu. Jag svär mig fri från att jag kanske säger fel nu. Precis innan vi satte igång så var det, kom det nyhet om att målisen i Rögle då, så säger vi, hade gjort en handgest mot domaren som var den här man gnider tummen mot pekfingret. Alltså gesten, pengagesten
ja,
liksom.
Ja, ja, ja. Okay.
Den är svår att fatta hur han gjorde med målvaktshandske på.
Men herregud. Med
hela plockhandsken. Hur gick det ja, till?
Den andra handsken är lite tal om att han gjorde den med. Det är en stor jävla...
Den andra stoppen på, eller vad det heter?
Ja, sköldhandsken. Det kan han inte göra, gjort någon rörelse med.
Eller kastar han handskarna för att göra den? Eller så är de här domarna väldigt, väldigt skickliga på att se exakt vad... Eftersom de är professionella domare då.
Just det.
Ja, vi får se hur det blir med Strömvalls motanmälan här.
Det intresserar mig lite grann i alla fall med idrottare och deras relationer.
Mm.
För visst får man ibland känslan att de aldrig umgås med sin familj.
Och sen nej, ibland, precis.
Ibland är det tvärtom. För jag vet inte riktigt. De är ju hemma om dagarna, så matcher på kvällarna kanske.
Om man tänker att fruarna inte jobbar så mycket för att de liksom åker runt så mycket. Så att man tänker att ja, de kanske inte hinner få... Ska hon skaffa ett jobb i Leeds blixtsnabbt nu?
Nej, precis.
Att, och han kanske tränar 4 timmar om dagen. Att de kanske hänger jättemycket.
Ja, ja precis. Hon sitter i Leeds. Är fotbollsspelare då i alla fall? Ja, det är både och, för de är på många resor också. Så jag vet inte riktigt. Hockeyspelare, de träffar väl aldrig sin familj, kan man förutsätta.
Kanske
de
inte.
Har ju match varje varannan dag.
Ja, det är det de har, ja, just det.
Och så reser de så jävla långt också.
Mm. Sant.
Men till exempel, jag blir lite småirriterad när Malmö FF-spelare hör att de ska få barn. Mm. För att det, även i sportartiklarna så står det så, oh, vad häftigt, han äntligen, han är så lycklig. Men jag får alltid känslan att fan, nu kommer han tappa fokus. Nu... Kommer han ja, det kan ju inte lika bra.
Man tänker, det kan ju inte vara bra för det i alla fall.
Nej.
Det kan inte bli bättre nu.
Nej, för att kanske man är liksom i världens största liga eller någonting. Men i allsvenskan så blir det så, nu ska vi möta Brommapojkarna. Ja, men då kollar jag på Lucia istället. Något sånt.
Ja, ja jag fattar.
Jag vet inte.
Fast men, i och för sig, det... är inte Malmö problemet, är det inte bra kanske för dem så här att vara lite stadgade och
jo,
så att de inte springer runt och gör massa dumhet som i Malmö?
Fast ja, Malmö kanske jag.
Att de ska skaffa barn, fast inte så som ni har gjort innan.
Ja, jag kan skaffa barn varenda helg.
Ja, men herregud, jag menar inte skaffa barn. Oh, nej, vad har du gjort?
Jag har gått runt och...
Fattar du vad du har gjort?
Uppmuntrat dem att skaffa barn.
Haffa barn. Jag sa skaffa... Oh.
Dumskalle. Nej, men det är möjligt att fotbollsspelare är så att de inte är ute och super så mycket och sånt i alla fall. De kanske mår lite bra av att ha någon stadga dem. Men ja, så här är min spaning nu. Att jag tycker man får för lite inblickar i liksom hur deras familjesituation är, för det påverkar ju deras prestationer oavsett sport. Är det bråkigt hemma till exempel? Är du inte kär längre? Känns allt meningslöst så fort du kommer hem?
Men man vet inte om det är bra eller dåligt om de så här. Nej, men jag drömmer kvar på liksom fysträningen nu. För det är så jävla jobbigt hemma.
Just det. Kommer först och går sist till träningarna. Jaha, ja. Okej. Okay. Då vet man.
Jobbar över.
Men det är nästan tränar som att det finns en marknad för en ny sorts tidning, ja, som är mer en blandning mellan Sportbladet och, jag vet inte, Klick eller vad de heter, de här tidningarna.
Mm. Jag håller med att det är absolut.
Det finns ju de här som tar upp David Beckhams bla bla bla, men det är så lite sport där. Jag skulle vilja ha sportreferensen men ändå mer fokus på relation.
Mm.
Och DN har gjort en lite sån artikel nu om Henrik Stenson, golfaren.
Okay.
Man får små inblickar. Han vann för 3:e gången i rad en match i golf under en vecka så vann han 3 matcher.
Ja, oj, ja, ja, bra.
Det är någon slags sån här turnering då, vad det heter, American, European, de möter varandra där, vad den heter, Ryder Cup kanske.
Ryder Cup kanske, ja.
Ja. Då säger Henrik så här, det blev fest av hela den veckan, en kanonvecka med extra krydda utöver själva golfen. Och sen förklaras inte vad kryddan är riktigt, men jag tror att det hänger ihop med nästa mening. Som är så här. Familjen Stensson, Henrik, frun Emma samt barnen Lisa, Kalle och Alice har genom åren lärt sig vad som fungerar bäst i en kringflackande tillvaro. Så att jag gissar då att de var med under den här veckan. Att det är det de har lärt sig, att det fungerar bäst. Kanske.
Men var det kryddan?
Jag tror att det var kryddan faktiskt.
Så att barnen var ensam.
Ja.
Ja, ja, ja. Men kryddan var inte alla fester då?
Nej, det här fest talar emot det lite i sig, men ja, vi får se. Ja. Det, ja, som sagt, det står inte, de är inte så himla duktiga, det är därför vi behöver en extra tidning då som kan förklara mer hur han festade och umgicks med sina barn. Men de var i alla fall med under hela veckan. Och sen står det så här, därför blir det inget Sverigebesök den här vintern. Familjelivet måste få sitt, och då är det enklast för Stensons att stanna i Florida. De bor där, isär.
De borde, ja, det är det bör de göra.
Ja, så enkelt är det. Ja, åker inte till Sverige. Ja.
Nej.
För de är väl lediga på vintern då, gissar jag, golfarna. Och då hade de kunnat åka hem till Sverige.
Men deras,
familjelivet måste
få sitt.
Det är så
konstigt, för att golf är verkligen så det här, det folk gör. Folk som gillar golf spelar ju golf när de är lediga.
Ja, just det.
Fattar du med? Ja, det kanske blir ett för enkelt skämt, men det är liksom konstigt att tänka sig vad en golfspelare gör. En liksom kille som gillar att spela golf när han är ledig. Men fan, inte spela golf.
Nej, då får man gå till kontoret då.
Då är han med sin familj antar.
Ja, just det. Så här står det då. Efter tävlingen i Indonesien väntar en månads ledighet. Tid för träning, men också för familjen. Enligt ett väl beprövat...
Nej, han vill inte ledig om han ska träna. Ursäkta mig. Vad är hans jobb i så fall?
Ja. Men du missade den viktigaste bisatsen här.
Ja, förlåt.
Han ska ha tid för familjen enligt ett välbeprövat och relationsvårdande koncept.
Oj,
och det är det jag är nyfiken på. Att han tävlar och reser så jävla mycket, va? Men då har han den här månaden en gång om året. Då det är träning visserligen, men också tid för familjen. Enligt ett beprövat koncept.
Det är det man vill veta, vad det konceptet är.
Ja, för jag vet inte om det är något som journalisten bara skrev eller om det faktiskt är Henrik Stensons välbeprövade koncept, att han har tid för träning men också tid för familjen. Så vi får inte riktigt veta mer, men nu ändrade inriktning, men det blir ändå intressantare tycker jag och mer sportinriktat, för ett annat familjevårdande koncept de tar upp här nu. När Henrik Stensson drar igång säsongen 2019 är det fokus på en annan, betydligt nyare relation. Vad kan det vara för relation, va?
Nej, vet jag.
Han har skaffat en ny caddy.
Aha.
Spännande, va? Efter Ryder Cup i Paris i september bestämde sig Henrik och caddyn Gareth Lord att gå skilda vägar efter 6 år tillsammans. Och då säger Henrik så här, jag hade känt några månader att det kanske var läge med ett byte. Vi var inte lika bra ute på banan som vi hade varit. Vi försökte ta tag i det, men vi fick inte till det riktigt.
Det låter ju som att han dör, alltså att något, det är lite eufemismer, va? Är det man känner av?
Ja, alltså vi kan, nu får vi säga att vi kan för lite om golf. För jag vet inte om detta är normalt eller om det händer ofta eller om det är superkonstigt.
Men vi vet inte hur många procent av resultatet som hänger på caddien.
Nej, precis.
För när Stensson säger vi, alltså vem var det gick dåligt? Alltså, var det att han fick fel klubba? Eller att liksom, hade caddien liksom slarvat bort peggen? Eller på vilket sätt har caddien inte gjort sitt jobb?
Om vi nu ska unna oss och bara inte kunna så mycket om golf, så är det ju att det är Sten som inte får till det. Han försökte ta tag i, men han fick inte till det riktigt. Liksom.
Ja, men det känns som om man jämför med en sån här liksom kartläsare i rally, så känns det som den verkligen kan så här, vad heter det, liksom verkligen lyftare eller verkligen förstörare. Verkligen förstörare, en dålig kartläsare. Ja. Men en caddy, vad är det, 12 klubbor eller något? Hur mycket fel kan den välja?
Men jag tror att den säger så här, nu är det kanske 60 meter här. Vad säger de om den här klubban? Och så kanske golfaren säger, ja, ska jag verkligen bara ta den, säger du caddy. Men om jag tar den här, och säger caddyn, jo, men det blåser ju lite. Ja, det har du fan rätt i.
Det
är ett litet samarbete.
Ja, nej, men jag håller helt öppet att det är jag som inte vet. Men det är bara svårt att föreställa sig hur viktig en dirigent är också. Men uppenbarligen så är en dirigent jätteviktig.
Ja, precis.
För men om man inte kan något så fattar man ju inte så här. Varför? Hade det inte bara räckt med någon som säger börja spela alla nu? Och sen liksom följ noterna.
Och sen om de nu inte fick till det, skulle då kanske caddyn säga så här, nej, vet du vad, vi får inte till det. Jag tänker skaffa mig en ny golfare. Så kan det inte vara.
Nej.
Nej.
Det kan, är det att han inte gillar caddyns personlighet? Egentligen.
Ja, alltså det måste det ju vara. Det måste ju vara det. För, att han, för så här är det ju ändå, som jag vet inte om vi kommer till snart, men att den här caddyn var med under de här Ryder Cup här som han vann massa matcher. Mm. Så att det har en, de har fått till det. Det är något som inte stämmer. Det är en som säger i alla fall, det är ett stort beslut att fatta. Både yrkesmässigt och känslomässigt. Man bygger en relation, men ibland kan det kännas bra med en ny start också. Men då vill man att
det
avslutas.
Det kan ju vara det också, menar jag. Ja, förlåt, nu ska jag inte avbryta. Förlåt,
läsa. Det ska avslutas på ett bra sätt, och vi fick det med Ryder Cup här då. Så att här kom det då, att det blev en bra avslut.
Ja, ja, men jag menar det. Det kan ju också bara vara som att, nu säger jag något jag inte bottnar i, men köpa en ny handväska. Att det behöver inte vara för att den förra var fruktansvärd. Man kanske bara suger på en ny.
Vi fick inte till
det. Men det är konstigt att tänka på människor på det sättet.
Ja, just det. Jag behöver en ny start här. Vi köper en ny lägenhet kanske, säger någon. Oh. Ja, jag tänkte skaffa en ny caddy. Oj. Ja, det är också en ny start förstås.
Ja, det är det ju.
Men det, men sen kommer jag säga så här. Jag och Gareth kommer alltid vara kompisar. Vi kommer alltid vara kompisar. Sen om det blir aktuellt att jobba igen ihop, det får framtiden utvisa. Så att de är jättebra kompisar och de får till det, men någonting har fan hänt. Jag vill så gärna veta mer. Man vill också veta mer generellt om relationen caddy-golfare, att det är.
Men är det, det kanske är liksom oskrivna regler i golf, att man har liksom inte samma caddy hela tiden. För det blir jättekonstigt. Nej, varför skulle det vara så?
Att, ja, eller så är det lite gulligt, så han har haft samma caddy i 80 år, så firar man pappers.
För caddies är inte bara folk som egentligen vill bli golfspelare. Eller hur är det?
Hur det är måste det ju också vara, det måste verkligen vara. Så blev man caddy. Får man ändå vara, de måste kunna jättemycket.
Så är det ju inte, i boxning är det ju inte så att alla sekonder egentligen skulle vilja byta plats.
Nej, de vill nog helst inte byta plats nu.
Nej.
Men nu har Henrik
inlett
sin nya arbetsrelation med Scott Vail, som tidigare var caddy för amerikanen Brandt Snedker under 12 år.
Mm.
Jag får en känsla att det här är en supersnask historia som de målar upp här. Att Brandt Snedker blev bedragen av sin caddy som var bytte. Och sa så, det funkar inte för oss.
Han hittade massa sms från Stensson i caddyns telefon. Vad i helvete är det här? 12 år!
Men vi får inte till det, Brandt. Vadå vi? Det går ju skitbra. Ja. Vi vinner
inte. Stensson får inte heller till det. De har ju precis vunnit 3 tävlingar.
Jo, men han vill ha en ny start. Det är så
du, det är så du ser på.
Och jag är helt ärligt trött på dig, Brandt, och hur du behandlar mig.
Ja, men det känns som det är jättemycket man vill veta om caddies och golfspelarrelationen.
Ja, och det står ju inte i någon golfartikel som jag har läst, så det måste man, jag vet inte om vi kanske får be om hjälp från lyssnare igen då kanske. Ibland så får vi fina mejl som förklarar saker.
Vi fick veta vad det här gurts betyder till exempel. Bandy.
Ja, det fick vi veta. Mm. Gurt är ju, betyder gult på något, någon dialekt.
På någon dialekt, ja. Just det. Så att det blir ofta hjälp där.
Ja, så att de kallar sitt bandlag för gult. Det kan man kanske göra.
Ja, jag hejar på ett fotbollslag som typ kallas de gula.
De gula, men det tycker
du
jag
är väl det. Ja, okej, okay, bara. Men vad heter de? Gliazuri. Det är väl bara de blå. Nej, i och för sig, det är bara blå. Bara en färg är kanske konstigt.
Gult, svart. Nej, det känns konstigt tycker jag.
Ja, det gör det.
Men vem är vi? Vem är vi? Men då känner jag så här nu, att det behövs en extra tidning som inte bara skriver om sporten utan också skriver om relationer. Det kan vara caddy, kan vara fru. Kanske Gazzetta della Relazione, tänkte jag. Eller della Papa har vi i och för sig. Men det är,
della Papa har vi, men det är inte så mycket med sport. Nej. Men om man lyssnar, nej. Vi kanske skulle göra mer hybridprogram.
Ja, det kanske är fan upp till oss tyvärr.
Vi får skaffa. Det kanske är vi som får göra det. Mm. Synd att vi vet så lite då om just de här grejerna.
Ja, precis.
Som golfare och deras relationer till sin caddy.
Ja. Henrik Stensson avslutar artikeln med lite Sverigehat skulle jag kalla det. Mm-hmm. För det står så här då. Om det blir spel i Sverige 2019 är inte bestämt. Scandinavian Invitational som spelas bla 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 i Göteborg i augusti kanske han ska vara med på. Så säger Sten så här. Det enda jag vet är att jag spelar golf den veckan. Så att han kanske spelar någon annanstans. Så det här med Sverige har inte bara med familjen att göra. Det är också att han
ingenting för hans Sverige.
Nej. Mm. Det är... han säger så, nej men det är familjen. Jag måste, det är det här beprövade konceptet, du vet.
Men det är, han kör bara, alltid familjen. Ja, och säger så till sin caddy att du vet, jag gillar ju dig, men min familj klarar inte av det. Jag måste byta nu.
Och det är det här beprövande konceptet, du vet, som gör att...
Du vet att man byter caddy då och då. Det kommer ju alltid på kompisar, men...
Alltid. Ja, det var det i alla fall.
Nu har det blivit ett ganska långt program. Jag skulle egentligen kunna... Det var bara att jag såg en... Jag kan göra det lite snabbt så här då. För det är lite, jag ska inte säga snask, intressant nyhet. Känner du till Ellen Holmsten, 18 år?
Nej.
Nej? För det är ändå en av Sveriges mest lovande bordtennisspelare. 11 guld i ungdoms-SM. Vunnit guld i senior-SM. Jätteduktig, 18 år bara. Nu har hon bestämt sig för att sluta i landslaget. För att det har varit så himla mycket sexuella kommentarer och sånt där. Sexistiska kommentarer.
Oj.
Så det funkar inte längre. Kommentarer om att stämningen blir bättre när tjejerna har kjol på träningen. Att hon kanske inte skulle filma sina matcher utan bara filma i sovrummet.
Nej, men...
Eller att hon skulle då byta position i backhand precis som hon kan så bra i sovrummet. Det var nästan svår att... Man fattar att det var något liksom fel att säga till en... till en liksom tonårstjej. Men man fattar inte riktigt på något snuskigt var det väl, i alla fall.
Ja, position låter snuskigt. Men gud vad sjukt att hon har varit med om det i landslaget.
Ja, precis. Det är då, jag tror han är förbundskapten Peter Sarts som har sagt det här till henne och till jättemånga andra i landslaget. För att hon märkte det här redan tidigt. Jag tror hon märkte det när hon var redan 16 år och var med. Att hon tyckte det var, att det var jobbigt liksom. Och att det inte togs på allvar. Så att då gick 10 av Sveriges främsta bordtennisspelare gick ihop och så undertecknade de ett protestbrev till förbundet. Och det här var i november 2017. Då skrev man så här. Vår förbundskapten Peter Sarts har en jargong som tidvis är sexistisk, rasistisk och funkofob. Och det här adresserade de då till Svenska bordtennisförbundets ordförande Petra Sörling. Jag skulle säga att av alla människor, av alla förbund, alla organisationer, november 2017, om vi bara tänker oss hur läget var november 2017, så var väl Svenska bordtennisförbundet kallast av alla. De tog inga sådana förhastade beslut. Ja, men tänk så här om Lasse Kronér hade gjort de här sakerna. Det var liksom inte ut härifrån, här liksom... Utan de anlitade då efter namninsamlingen en extern konsult. Nej, men... för att jobba med jargongen. Ett arbete som senare bedömdes som lyckat, med följden att förbundskaptenen Sarts fick sitta kvar.
Okej, han fick lära sig då hur man skulle säga och inte säga.
Han fick, det var precis det. För att grejen var så här att han hade inte varit där så länge då Sarts. Så hon fick frågan Petra Sörling, som är ordförande i Bordtennisförbundet, att vad liksom hände där. Då sa hon så här att eftersom det var en relativt nyanställd person det handlade om, kände vi ett ansvar från Svenska Bordtennisförbundet att vi kanske inte hade introducerat och utbildat honom 100%.
Det här med position och sovrum.
Jag vill säga så till Petra Sörling att det är inte ditt, alltså, det är inte för att ni inte har lärt han vad man säger till så här 16-åriga tjejer.
Nej, ja, men det tänker man kommer in som man, där kommer 16-årig tjej, va? Det, hur ska jag veta att jag inte kan kommentera? Det kommer ju att säga själv.
Jag säger inte att den här personen inte var problemet då, utan jag säger att vår upplevelse var att det gick att utbilda. Men det var liksom, det är klart att så här, det går väl säkert att utbilda, men ingen annan tänkte så i november 2017. Det är ändå någonting att Svenska Bordtennisförbundet, alltså de rycks inte med. Det är också på ett sätt ett styrke, även om det liksom blev fel just här. Men det är ändå, alla andra rycktes ju med. Stora, tunga organisationer bröt mot sina egna publicistiska regler. Gick liksom, tog förhastade beslut. Men inte Svenska Bordtennisförbundet. Ja, nu blev väldigt snabbt genomdraget här. Men det kommer säkert...
Man får ju en blandad känsla av lite imponerad och lite förfärad av förbundet här.
Ja, precis. Lika delar skulle jag säga. Jag läste också, det här har jag bara läst på Ellen Holmstens egen blogg, men att den här konsulten hon tog in för att utbilda Peter Sarts var Peter Sarts kompis.
Ja.
Jag tror de har gjort lite fel också. Att det väger inte deras brömvärda iskyla i magen. Nej, den liksom, det är inte helt och hållet så att den väger upp för deras... vad ska man säga? Att det är. Att de inte brydde sig så mycket, får man känsla.
Ja, just det. De skulle ha något, en killmiddag kanske. Så hade det...
Ja, det skulle de gjort. En liten kommentar som de som följer oss bakom i värmen, bakom premiumväggen, förstår.
Just det.
Där kan man vara med, så får man mer än dubbelt så mycket Delamond i sitt liv. Mm. För då får man ju en extra podd varje vecka plus en månadspodd.
Ja,
så det är en ganska bra affär.
Det är det verkligen. Så där.
Det är det. Annars kan man köpa biljetter till min föreställning Bossa Nova. Finns på underproduktion.se/biljetter. Börjar i slutet av februari. Vill du göra reklam för något? Nej?
Ja, inte just nu tror jag. Nu ska jag försöka se om alla barnen sover. Och sen ska jag själv försöka sova.
Ja. Önskar dig en fortsatt mysig semester. Så hörs vi om några dagar. Då är det Delarte.
Då är det Delarte och då är det du som är utlandet och jag som är hemma.
Ja.
Ja. Men tack för detta. Hej hej.
Ja, hej hej.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.